Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om hur en liten pryl för det smarta hemmet kunde äventyra säkerheten i hela nätverket. Ja, god morgon och välkommen till Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen. Någonting som däremot inte är som vanligt, det är att Peter inte är här. Jag har istället passat på att bjuda in en gäst, nämligen min gode vän Laban Schöllemark, som ska berätta om hur han upptäckte att en liten avläsare för elmätaren kunde ställa till stora problem för normalanvändare. Laban är nämligen en professionell pentestare, vilket kan jämföras med mig som är mer en hobbyhacker. Dubbel alliteration där faktiskt, ja, jag bjuder på det. Dubbla alliterationstitlar. Laban är nämligen också språknörd, så det passar alldeles utmärkt. Men utöver att vara språknörd så är han en professionell pentestare som granskar säkerheten i prylar och tjänster. Ni ska få höra på en riktigt spännande intervju, både när det kommer till vad han upptäckt och vad han jobbar med till vardags. Den intervjun spelade vi in den 10 september. Jag står här och pratar den 2 oktober och ni lyssnar på det här någon gång från och med den 4 oktober när avsnittet släpps ut på stora vida internet. Och apropå stora vida internet, vi måste börja med en liten snabbis som är kopplad till internet och kopplad till någonting som vi uppmärksammar varje år, nämligen Internetstiftelsens fantastiska rapport Svenskarna och internet. En välunderbyggd rapport som tar tempen på de svenska internetanvändarna. Precis som vanligt finns det jättemycket intressant att gotta ner sig i där. Jag har bara plockat ut en liten godbit. Och nu tänker ni säkert att är det där med att mobilen tjuvlyssnar? Nej, det var den saken som fick mest uppmärksamhet. Men det har vi pratat om så många gånger att vi definitivt inte lägger tid på det. Och jag har pratat med så många medier också om det i veckan att vi absolut inte lägger mer tid på det. Jag kan lägga länkar till de saker som jag har sagt i media om det under veckan för er som vill höra på tramset en gång till. Men jag vill prata om någonting mycket allvarligare, nämligen frågan, ska polisen få ta del av privata nätkonversationer? Där visade det sig nämligen att 92% av de som svarat ansåg att polisen vid misstanke eller misstanke om brott eller misstanke om allvarliga brott skulle få ta del av till exempel Facebook Messenger-konversationer. Det var ganska jämfördelat mellan hur många som bara tyckte att det skulle vara vid misstanke om brott och hur många som tyckte att det var bara vid misstanke om allvarliga brott. Men 92% oavsett vad. Måns Jonasson på Internetstiftelsen lyfte det här specifikt också på själva presentationen av den här rapporten i måndags, och eftersom Internetstiftelsen, precis som Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen, publicerar det här videomaterialet under Creative Commons-licens så kan vi faktiskt för ovanlighetens skull bädda in precis vad det var Måns Jonasson sa när han stod på scen.
Lite liknande ser ut när vi frågar om man tycker att polisen ska ha rätt att ta del av privata konversationer. Även här är det kvinnor till höger som tycker att det är oproblematiskt. 64% av kvinnorna som står klart till höger tycker att polisen ska få ta del av privata konversationer på nätet. Vi misstänker om alla brott, så inte bara allvarliga brott, utan om någon är misstänkt för fortkörning, in och läs deras messenger bara. Till exempel. Nu raljerar jag lite grann, men jag funderar på om folk verkligen har reflekterat över vad det här verkligen betyder. Jag tolkar det här som att vi svenskar är trötta på brottslighet och vi är beredda att gå väldigt långt för att polisen ska få rätt verktyg för att komma till bukt med brotten. Men det man kan vara orolig för här, det är väl om vi är beredda att gå för långt. Om vi skapar möjligheter som gör så stora inkräkningar på den personliga integriteten att vi inte kan backa senare. Även här då en extremt tydlig skillnad mellan människor till vänster och människor till höger.
Och jag skulle vilja lägga till ytterligare några kommentarer kring just det här resultatet. För Det oroar mig något alldeles fruktansvärt. Jag gläds visserligen genuint och innerligt åt att svenska folket har så stort förtroende för polisen. Det är fantastiskt att se. Men svenska folket har helt missuppfattat vad det är som det de anser att polisen ska få göra förutsätter. Den här frågan exemplifieras ju specifikt med Facebook Messenger, en totalstreckskrypterad meddelandetjänst numera. Om polisen ska få tillgång till de här meddelandena, då måste de ju på något sätt kringgå totalstreckskrypteringen. Och om polisen kan göra det, då betyder det att det finns andra som kan göra det också. Jag undrar därför vad resultatet hade varit om frågan istället hade lytt: ska amerikanska polisen få läsa dina meddelanden? Eller ska ungerska polisen få läsa dina meddelanden? Eller ska Facebook själva få läsa dina meddelanden? För om någon anser att svenska polisen ska få göra det, då förutsätter det också att Facebook själva kan läsa meddelandena och att ungerska polisen kan begära ut meddelandena och att amerikanska polisen kan begära ut meddelandena. Så det är verkligen en farlig dörr vi öppnar om det skulle vara så att vi går mot att tillåta att polisen kan avlyssna våra privata konversationer. Någonting som vi ser ju att flera politiker vill gå mot genom Chatkontroll 2.0 och Going Dark-initiativet. Och huruvida det är någonting som är något som faktiskt hade kunnat bekämpa den stora grova organiserade brottsligheten kan ju också ifrågasättas. För ifall de grovt kriminella vet att en specifik tjänst avlyssnas, ja, precis som vi har sagt många gånger tidigare, då kommer de att använda någon annan tjänst som inte avlyssnas. Till lite roligare nyheter då. SVT har nu också i veckan lanserat verifieringshjälpen där de låter tittare skicka in bilder för att få hjälp med att verifiera deras äkthet. Det här är någonting som jag verkligen uppskattar, för att vi har ju inte bara problemet nu med AI-genererade bilder som hittar på situationer och bildmotiv som aldrig någonsin existerat på riktigt. Men vi har ju också problemet med att bilder tas ur sitt sammanhang. De tas från ett sammanhang och påstås vara från ett annat sammanhang. Det är någonting som SVT nu kan hjälpa till med att avslöja genom den här verifieringshjälpen. Och SVT skriver själva att, citat, SVT Nyheter använder flera olika metoder när vi undersöker äktheten. När vi exempelvis undersöker en bild så använder vi satellitbilder, flygdata, skuggor och andra detaljer för att ta reda på mer om vad som har hänt. Slut citat. SVT har också publicerat en bra video där de förklarar vad det är som kan avslöja en bild som aldrig någonsin har tagits eller som är tagen ur sitt sammanhang. Och jag skulle rekommendera alla att titta på den videon. Jag kan inte spela upp den här för att SVT, de publicerar inte videorna under Creative Commons-licens, även om jag personligen tycker att de borde göra det. Då hade vi inte haft problem som nu att till exempel den fantastiska serien Hackad har försvunnit från SVT Play. Men det är en helt annan sak. Oavsett vad, kolla på den videon, för de lyfter väldigt många bra exempel på vad du själv kan göra när du vill avslöja potentiellt vilseledande bilder. Till exempel Google bildsökning, omvänd bildsökning på Googles bildsökningstjänst. Den är ju helt fantastisk. Jag använder den nästan varenda vecka för att avslöja bedragare genom att bara ladda upp en bild och se varifrån kommer den här bilden ursprungligen. Och de tipsar också om till exempel Google Maps och hur Google Maps kan användas för att försöka leta upp varifrån en bild egentligen har tagits. Skulle vilja passa på att tipsa om en youtuber som heter José Monkey med anledning av det också, för att han visar hur han med bara några få sekunders videoklipp kan avslöja var en person befinner sig. Det är jätteintressant att se hur han går tillväga för att försöka hitta var en person befinner sig i världen bara med en väldigt, väldigt kort vy från var den personen befinner sig. Alla personer som han berättar var de befinner sig har bett om att bli hittade någonstans i världen. Det intressanta är bara hur lite information han har att gå på, men ändå lyckas. Så där har ni två stycken stora tips att sätta tänderna i till helgen ifall det skulle vara så att ni har för lite att göra. Internetstiftelsens rapport och intressant information om hur man kan avslöja bedrägliga bilder eller bilder som är tagna på ett annat ställe än där de påstås vara tagna. Med det sagt är det dags att gå in på veckans huvudämne. Och nu, mina damer och herrar, för första gången i Bli säker-poddens historia är veckans gäst med mig på plats här i studion. Välkommen, Laban Sköllemark.
Tack så mycket.
Och om ni tycker att Laban, det låter bekant, då är det inte så konstigt. För Laban, dig har vi refererat till flera gånger genom poddens historia. Till exempel när du tog på dig att granska tvåfaktorsautentiseringsappar och huruvida de följde standarden eller inte. Mm. Och ett flertal gånger då du har kommit in med kompletteringar och korrigeringar till någonting som jag har sagt eller skrivit i Bli säker-sammanhang.
Ja, just det.
Vilket jag uppskattar. Din noggrannhet är väldigt bra. Inte bara för mig utan för dem som du jobbar för också. Vi ska alldeles strax gå in på det, men kan du inte först bara presentera vem du är och varifrån du kommer?
Ja, jag är Laban Sköllemark som sagt. Jag kommer ursprungligen från Sölvesborgs trakten, men bor i Arlöv nu sedan några år tillbaka i hus. Mm. Och jobbar på en pentestfirma här i Malmö.
Ja, och det är just det där med pentestfirma som är intressant. Vad gör en pentestare? Du granskar någonting, men det är inte språket du granskar, utan vad är det?
Nej, det är bara när kollegorna vill ha sina rapporter korrekturlästa som jag alltid hittar någonting att förbättra. Ja. Men företag anlitar oss för att granska deras säkerhet, IT-säkerhet. Mm. Till exempel ja, deras produkter och tjänster. Oftast webbsidor, men det kan vara interna nätverk och andra grejer också.
Okej, okay. Så du får egentligen uppgiften att leka angripare och ja, försöka hitta sårbarheter?
Precis.
Brukar du lyckas?
Alltid nästan. Oh. Vi har en mix av en del kunder som har varit med länge som har blivit väldigt mogna. De kanske inte är så, de uppdragen är inte så roliga för det är väldigt svårt att hitta någonting och det är ofta bara petitesser. Mm. Men många som inte har gjort tester innan, där hittar vi ju ganska allvarliga saker ofta. Okay.
Och då, det publicerar ni då i publika rapporter som alla får läsa?
Ja, nej, det är ju det. De vill ju inte det, våra kunder. De vill gärna ha ett intyg sen när de har rättat felen och vi har återtestat, då vill de ha ett intyg som säger att det här var jättefint. Och så ger de bara det till deras kunder när de frågar.
Men om vi kollar på till exempel ja, Mullvad, One Password och liknande tjänster som vi har pratat om att ha låtit genomföra tredjepartsgranskningar. De publicerar ju sina rapporter. Varför gör inte alla företag det?
Ja, jag har faktiskt inget bra svar på det.
Nej.
Okay, många tror att sårbarhet är inget man ska skylta med och det för oss bara i dålig dag och sådär. Men det har ju växlat på sistone. Alla de stora går ju ut med ganska detaljerade rapporter, incidentrapporter och berättar vad som har hänt. Mm.
Det, som vi har nämnt flera gånger i podden så är transparensen och kommunikationen väldigt viktig att är på plats ifall det är en allvarlig IT-säkerhetsincident som drabbar något bolag. Men om du jobbar som pentestare, betyder det att du är hacker inom citationstecken och pentestare på fritiden också?
Ja, det händer ju. Mm. Lite för innan jag började jobba med pentest så var det ju mitt fritidsintresse och jag läste bloggar och fortbildade mig på egen hand. Men det händer ju inte så ofta nu längre att jag sitter med datorn hemma. Den får gärna vara avstängd och jag gör annat istället. Mm. Men ibland får man göra lite undantag och rycka in och jobba lite när man till exempel köper prylar på nätet och ska stoppa in i sitt hemmanätverk.
Ja, och det var precis det du gjorde. Du köpte en liten pryl som ser ganska obetydlig ut där. Vad är det du har med dig här i studion?
Ja, det är en tändsticksask, stor enhet som har en liten telefonsladd ser det ut som. Den kan man stoppa in i sin elmätare och så får man reda på realtids elförbrukning.
Okej. Okay. Och den köpte du för att du vill dra ner på energikostnaderna? Eller?
Ja, det var ju så. Det blev ju höga kostnader och jag har värmepump och sådär. Man vill ha lite koll. Ja. Men sen tänkte jag undra vad det kan vara för sårbarhet i den. För den hade inbyggd webbinterface och fina dashboards och sånt där. Så tänkte jag, det så, här var lite för bra för att vara sant.
Så då kunde du inte hålla dig från att jobba lite på fritiden också?
Nej.
Okej, men var det några sårbarheter du upptäckte i den? Eller, jag tror att våra lyssnare kan räkna ut att vi hade inte stått här.
Är det det man kallar ledande fråga?
Vad var det du upptäckte i den här produktens webbläsning?
Ja, jag hittade server. Ju några sårbarheter, typ 8 till antalet, men lite olika allvarlighetsgrad. Men den allvarligaste var ju brist på ordentlig autentisering. Man kan lösenordsskydda inställningswebbinterfacet på den, men det gick att gå runt. Och summa summarum så hittade jag en attackkedja där man kan köra runt på gatan, leta efter såna här. När man hittar dem så kan man slänga ut dem från sina nätverk där de bor. Då sätter de upp en egen accesspunkt. Då kan man gå in på deras webbgränssnitt och sen kan man få ut nyckeln till någons trådlösa nätverk hemma.
Okej, det här gick väldigt snabbt och det låter inte speciellt bra, så vi tar det från början. Låt oss säga att jag köper den där prylen. Jag bor visserligen i en lägenhet så jag tror inte att den vänder sig till mig, men jag köper den prylen. Mm. Och sen så ska jag konfigurera den. Vad gör jag när jag konfigurerar den?
Ja, du stoppar in den, den får ström från elmätaren och så poppar det upp ett wifi i närheten så du kan med din mobiltelefon till exempel joina det wifi-t p1ib_enhetens MAC-adress och sen så får du in på 192.168.0.1 eller 2.1 eller vad det nu var standard IP:n för användargränssnittet och sen kan du göra olika saker, men för att använda den på ett bra sätt så måste du ju låta den joina ditt nätverk. Så du väljer nätverk, matar in en nätverksnyckel.
Ja, och det här tror jag att låter bekant för många som köpte nätverksprylar innan det började komma mobilappar som gjorde det lätt att konfigurera dem via Bluetooth. För köpte du till exempel en nätverkskamera för, låt oss säga, 15 år sedan, så kanske med nätverkskameror än idag, vad vet jag, då var du först tvungen att kolla på förpackningen och där stod det ett tillfälligt nätverk som du skulle ansluta till. Så du fick koppla bort dig från ditt huvudsakliga wifi-nätverk, ansluta till det här temporära wifi-nätverket, leta upp den här inloggningssidan och ja, ni som var med på den här tiden och er som jobbar med nätverk 192.168.någonting.någonting sitter i ryggmärgen. Och där så skulle du då knappa in ditt riktiga wifi-nätverk eller välja ditt riktiga wifi-nätverk och knappa in lösenordet till det wifi-nätverket så att den här nätverkskameran eller för den sakens skull din lilla elmätaravläsare kopplade upp sig till det riktiga wifi-nätverket. Och sen var det alltid någonting som gick fel. Det kanske inte går fel längre, men förr i tiden så var det alltid någonting som gick fel där. Så du fick prova 3 gånger innan det funkade. Men det innebär ju då att när du konfigurerade den där prylen, då la du lösenordet till ditt riktiga trådlösa nätverk i den prylen.
Ja.
Ja.
Och dessutom över en okrypterad förbindelse. Så är man med under den processen när någon sätter upp den så måste man skicka första gången sitt wifi-lösenord till den här prylen.
Men det är väl ganska osannolikt att en angripare skulle avlyssna nätverket precis vid konfigurationstillfället?
Förhoppningsvis så ligger det ju inte någon låda ute i buskarna som spelar in all okrypterad trafik.
Nej, men ja, om ni ser ute i buskarna en skäggig gubbe med IFF-tröja, då ska ni vara försiktiga. Okej, men i alla fall, du hade konfigurerat den här genom att lägga in det trådlösa lösenordet och namnet och valt ditt trådlösa nätverk. Vad hände sen efter du hade gjort det?
Ja, den här, det var ingen autentisering till den här webbsidan, men jag hittade djupt ner i inställningarna under de avancerade inställningarna att man kunde ju skydda den här lilla inställningsportalen med ett lösenord. Så det gjorde jag ju. Mm. Och så tänkte jag att ja, men då är det ju hyfsat säkert, för även om någon kommer in så kommer de ju inte åt konfigurationen och vidare in på nätverket och sådär.
Nej. Men det var inte riktigt så bra.
Nej, det visade ju sig att den svarar visserligen unauthorized, men om man har rätt flaggor till curl eller om man har en proxy mellan sin webbläsare och prylen som jag brukar ha som kallas Burp Suite, då kan man manipulera trafiken och titta på den i mer detalj. Och då såg jag att förutom det här, du är inte välkommen, vänlig login med lösenord, så fick jag svaret på frågan jag försökte ställa. Getconfig i detta fallet.
Okej, okay. Så om en angripare var på ditt wifi-nätverk, på ditt hemnät. Nu vet jag att du visserligen satt upp ett dedikerat IoT-nätverk, ja, såklart. Ja. Men för en vanlig person, om en angripare var på ditt wifi-nätverk, då kunde angriparen läsa ut konfigurationsfilen utan att ha lösenordet till den där lilla prylen.
Precis.
Det låter inte allvarligt överhuvudtaget, för att om angriparen skulle kunna, alltså om angriparen redan är på ditt trådlösa nätverk, då har ju angriparen all information som han eller hon vill ha.
Ja, precis.
Så det här var bara en storm i ett vattenglas, eller?
Ja, det hade man ju kunnat tänka sig. Men det är ju så att vi gick ju in i onboarding-scenariot här, vad som händer när enheten är ny. Mm. Och det var ju att den spinner upp en accesspunkt. Och det är så att den går in i det läget även ifall den inte kan ansluta till det nätverket man har sparat. Eller om man till exempel tvingar ut den från nätverket den har sparat. Då kan man koppla upp sig mot det här webbinterfacet och utnyttja den här bristen på avsaknad av autentisering.
Men om du tvingar den att koppla bort sig från det riktiga wifi-nätverket, går den då inte in i något återställningsläge?
När det är ett och samma, då går den upp med den här p1ib_mac-adressen.
Ja.
Och visserligen har man satt ett lösenord, så kommer man ju inte åt inställningarna då.
Nej.
Så hade de inte haft den här sårbarheten, så hade man ju inte fått ut wifi-lösenordet.
Okej, men vad är sårbarheten och vad är det som en angripare då kan göra?
Ja, en sårbarhet är ju att det inte finns något sätt att onboarda en ny device på ett säkert sätt. Och att framförallt att den går tillbaka till läget att den sätter upp en accesspunkt så att man kan, vem som helst kan ansluta dit och kommunicera med användargränssnittet och utnyttja andra buggar då.
Så vad är det värsta en angripare kan göra med de här förutsättningarna?
Ja, det är ju köra runt på stan, kanske där det finns mycket folk, i så kallad war driving. Och
vad kallar du det?
War driving.
Vad är det?
Ja, det är ett uttryck som myntades på början 2000, tror jag. Som är att man kör runt och letar efter trådlösa nätverk. Det kommer nog från filmen War Games.
Fantastisk film.
En av de bästa. Den och Hackers.
War Games, det är min favoritfilm när jag var liten. Jag ville heta Falken till och med.
Professor Falken.
Ja. Mm. Om ni inte har sett War Games med Matthew Broderick så måste ni göra det. Det är faktiskt veckans läxa att göra det. Men en angripare kör runt på stan och gör vad då?
Ja, man kan se all trafik, alla accesspunkter som berättar vad de heter och alla klienter som datorer och mobiltelefoner och sådär. Alla har ju en unik MAC-adress så man kan se vad den är. Och hittar man en MAC-adress som är inom den här produktens spann så hittar man förutom den här lite Shelly och andra IoT-prylar. Men sen kan man helt enkelt spoofa accesspunktens kommando som kickar ut den här enheten från nätverket. Mm. Och då går den in i det här AP-läget. Bara för att ägaren inte ska tappa bort den och liksom kunna få kontakt med den igen.
Okej. Okay. Och då går det att läsa ut den här konfigurationen inklusive lösenordet till det trådlösa nätverket?
Precis. Eller gick innan det patchades då, men ja. Ja.
Okej, okay, så det du hade upptäckt det var att om användare hade, eller de användarna som hade kopplat in den här prylen i sitt nätverk, de kunde på grund av de här sårbarheterna läcka lösenorden till sina trådlösa nätverk till angripare i närheten.
Ja, precis.
Vad hände när du rapporterade det här?
Ja, detta hände i januari i år 2024. Mm. Den första reaktionen var väl, ett gratis pentest, man tackar. Men sen som sig bör så anammar jag coordinated disclosure. Så jag har sett en deadline på 90 dagar. Sen vill jag gå publikt med detta om det inte har fixats. Mm. För ja, jag vill ju ha säkra IoT-prylar hemma och jag vill ju att alla andra ska ha det också. Så det är viktigt att det fixas.
Ja.
För de var inte så svåra att hitta de här så att ingen annan skulle kunna göra det.
Men nu när vi spelar in det här i september, då är det åtgärdat?
Ja, den allvarligaste sårbarheten, den fixades ganska snart. Och den fixen är med i senaste stabila mjukvaran som har rekommenderat flaggan. Resterande är fixade i senaste utvecklingsmjukvaran. Så det kan man behöva gå in och välja senaste sådan på sin enhet i sina inställningar där då.
Ja.
Om man har en sån här hemma.
Nu är det här ju lyckligtvis inte någon storsäljare. Det är inte liksom någonting som säljs på IKEA i lastpallsvis. Men när det kommer till IoT-prylar så är de ju ökända för att vara ofta notoriskt osäkra. Vad tycker du att en Bli säker-podden-lyssnare ska göra för att hålla sig säker med IoT-prylar i nätet? För liksom, det är ju inte rimligt att folk ska vara som du, att de undersöker precis allting innan de kopplar in det. Alltså, nej, den kompetensen finns ju inte ens.
Det är ju verkligen inte rimligt. När man ska tänka på att S-et i IoT står för säkerhet och så kan man ha ett eget IoT-nätverk. Men oftast är det inte så enkelt. Man kan få många enheter där och de kan prata fritt med varandra, de kan prata ut mot nätet, de kanske behöver prata med någon hemmaserver till system och sådär. Så det är en svår sits. Ja. Det är svårt.
Vad tror du att går att göra långsiktigt? Vad behöver göras för att förbättra situationen?
Ja, det är ju någon sorts standard. Mm. Jag läste nu i dagarna att CE-märkningen skulle börja omfatta även IT-säkerheten.
Precis, det är EU Cyber Resilience Act som vi kommer att återkomma till också i den här podden för att det är någonting som verkligen behövs, men vi kan ifrågasätta om det verkligen är implementerat på rätt sätt. Men kort och gott, för vanliga Bli säker-podden-lyssnare, var kanske försiktiga med vilka prylar ni köper. Köp från stora, väletablerade varumärken.
Ja, och som vanligt, patcha dem. De kanske går de att ställa in på att automatisk uppdatering så gör det.
Ja.
Annars kan man ju tyvärr behöva motionera dem ibland och uppdatera. Tråkigt men sant.
Mm.
Och sen kan man även kolla på vilken sorts wifi-nätverk man har hemma. För nu för tiden är ju alla hemmanätverk krypterade. Man har ju en liten fin data matrix eller QR-kod och man har liksom device-specifika lösenord från de stora tillverkarna när man köper router och sådär. Men krypteringstypen är viktig där.
Mm.
Så VPA2 är ju ganska vanligt och VPA3 löser många problem som standard. Annars måste man slå på en feature som kallas Protected Management Frame. Men det är lite nördigt.
Ja, det här är ju någonting som du kan ställa in i din router. Och givetvis är det bäst att välja den senaste versionen, WPA3 eller VPA3. Men det kan ju få andra problem, för det är långt ifrån alla prylar som är kompatibla med VPA3.
Ja, jag vet inte ens om alla mina prylar hemma har stöd för det.
Men kortfattade rekommendationer. skaffa ett separat IoT-nätverk om du har många IoT-prylar, så många uppkopplade smarta prylar. Du kan använda gästnätverksfunktionen i många routrar för det. Välj produkter från väletablerade tillverkare som har ett rykte som de måste värna om. Vad hade vi mer? Slå på automatisk uppdatering om funktionen finns. Välj att skydda ditt trådlösa nätverk med VPA 3 eller åtminstone VPA 2. Har du en äldre version av VPA så kommer både din Windows-dator och din Mac att klaga på dig. Och sen har jag en femte rekommendation. Låt bli att koppla upp prylar mot internet om du inte verkligen måste göra det. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Det är, låt bli att... Alltså, om du köper en uppkopplad tvättmaskin, om du inte måste koppla upp den av något skäl, låt bli. Så ja, det är det absolut enklaste sättet. Om sakerna inte är uppkopplade, då är de inte heller sårbara. Laban, tack så jättemycket för att du kom hit den här veckan.
Tackar, tackar.
Jag är övertygad om att våra nördiga lyssnare vill veta mer om de här bristerna som du har upptäckt. Och då finns det någonting de kan göra.
Ja, det finns en blogg. Ja. Jag har en blogg på labanskolor.se och kanske kan man få med en länk i show notes.
Jag kan garantera att det finns en länk i våra show notes till det blogginlägget där ni kan läsa mer. Och utöver att passa på att tacka för att du var här idag så får jag säga att du är varmt välkommen tillbaka nästa gång Tack. Du upptäcker någonting sånt här. Så tyvärr kommer det ju inte vara under några roliga omständigheter som ni får höra mer från Laban. Men
det är det sällan.
Ja. Men det är i alla fall för att det har gett någon nytta. Du har gjort världen lite säkrare genom att rapportera den här bristen. Och vi fortsätter att göra resten av världen lite säkrare också genom att släppa ett nytt avsnitt av Bli säker-podden redan nästa vecka. Så passa på att prenumerera på podden om du inte redan gör det. Och stort tack för att du har lyssnat.